Välkommen till veckans avsnitt, Jonas.
Välkommen du också, Niklas. Och välkomna alla våra lyssnare där ute i poddeten.
Eller hur? Tänk att vi sitter här nu i tid på en fredag och spelar in.
Ja.
Det är inte illa.
Den nya ordningen.
Ja.
The new order.
Ja.
The new world order.
Apropå new world order. Vad är det egentligen som händer hemma i Villa Kolting Lilja? Det kastas ut saker på löpande band, eller?
Ja, det gör det. Du tänker kanske på det som har speglats här i sociala medier, i min Insta-story om inte annat.
Ja, men jag såg ju någonting om någon testcykel som slets genom en dörrpost in och ut med en person på varje sida. Och sen var det ju faktiskt också något slags videoblocket, tänkte jag där. Det måste vara en av fördelarna med en stor följarskara, att man bara kan annonsera ut det man vill sälja direkt.
Ja, men så här är det nu då. Ja, och det här har ju varit en pågående strävan i vårt gemensamma hem då, mitt och Elins. Det har ju blivit så att vi bor ju på ungefär 150 kvadrat, allt inräknat. Vi bor på tre våningar. Så det känns ju mycket mindre än vad det är. Så man är på köks- och vardagsrumsplanet är ju 50 kvadrat. Och så planet där vi bor på eller sover är också på 50 kvadrat. Och sen har vi ju då våran källare, den räknar man väl egentligen inte in i levnadsyta så, men den är ju liksom renoverad och ja, det är våran fritzelkeller. Men den, alltså 100 plus 50 kvadrat, och det är ju ett fantastiskt boende, för det är väldigt nära stan och det är väldigt nära naturen och det är väldigt ekonomiskt och väldigt billigt. Men det tenderar att vara lite för lite yta för oss. Och det är ännu mer då påfallande tydligt sen vi fick lilla Rufusbarnet då.
Ja.
För då adderas det ju mängder med grejer. Leksaker, vaggor, bilbarnstolar.
Det är grovt räknat 50 kvadrat var då nu när ni är tre. Plus att hundarna ska lite utrymme.
Ja, vi har två hundar också, precis. Och det har ju varit så att många gånger har vi känt så här att det får inte plats med en enda pryl till här hemma. Nej. Det får inte plats med en enda grej till här hemma nu. För då kommer någonting att spricka i sömmarna.
Mm.
Så det är hela tiden funnits en... Sen är ju vi är väldigt duktiga på att städa. Alltså vi tycker ju om själva processen att städa. Och vi tycker ju om själva processen att slänga och att minimalisera och rationalisera. Sådär. Men nu har det ju blivit mer av faktiskt för att liksom skapa utrymme. För att saker och ting tar för mycket plats och det känns bara väldigt stökigt. Och när det blir stökigt så blir det smutsigt.
Mm.
Och smutsigt är någonting som vi absolut inte gillar. Det är väl ingen som gillar det, men vi jobbar hårt med det.
Ja, ja, men det är bra.
Ja, men det blir så. Och sen när man får barn så är det ju så många olika, det är många generationer av samma saker. Man har barnkläder och efter några månader så är de barnkläderna inaktuella. Då hamnar de i någon form av låda. För att då vill man ge bort eller sälja eller det ska återanvändas. Man har barnvagn som man hade och så är det flera olika barnvagnar för olika syften och så blir de inaktuella och så är det bilbarnstolar och det är samma sak där och så har man själv fått någonting som man inte har använt men man har ändå sparat det och så har man köpt någonting och så har man till två bilar, det plockar på helt enkelt. Och så är det ju väldigt mycket idrottsutrustning, sportutrustning, så är det ju väldigt mycket hundprylar relativt sett då.
Mm.
För vi har ju två hundar.
Ja.
Ja, och så det blir en hel del prylar. Sen har vi ju ett rum dedikerat till Elins hundhalsbandsverksamhet som hon har.
Ja.
Man kan gå in och kika på elinshunderi.se. Det har ju hon en fantastiskt härlig verksamhet om man har hund. Just det här med egendesignade hundhalsband då.
Just det.
Men det har ju liksom upptagit ett av rummen på övervåning. Det som man egentligen då hade kunnat tänka sig skulle kunna varit mitt hemmakontor då.
Ett rum för triathlon memorabilia.
Ja, ungefär så. Ja. Triathlon memorabilia. Vi har ju väldigt lite sånt. Vare sig jag är ju både nostalgisk och... vad är jag mer, Niklas? Sentimental.
Sentimental, ja, kanske. Ja.
Och har dessutom väldigt gott minne.
Ja.
Så att jag kanske inte... Jag vet inte. Så att man, det är lite så här... Jag borde ju vara en sån person som omger mig med väldigt mycket memorabilia. Men jag har faktiskt ingen memorabilia överhuvudtaget. Jag är väldigt osentimental när det kommer... till gamla grejer så.
Mm.
Jag vet ju, det finns ju många människor som kanske inte är sådär värst sentimentala eller nostalgiska sådär i allmänhet, men som sparar på allting som har med den egna karriären att göra.
Mm.
Du vet, gamla tävlingsskor, gamla tävlingst-shirts, eller så här, man får en t-shirt för varje lopp, eller gamla nummerlappar eller medaljer, eller Det finns ju folk som har sparat allt från liksom knattesim 1982 framåt.
Ja.
Men jag har ju inga problem att kasta sånt. Jag har ju inte sparat någonting. Jag har ju någonstans...
Du har ju i alla fall en triathloncykel, en grön triathloncykel kvar.
Ja, men den är ju...
Den hade du kunnat hänga på väggen.
Ja, fast den är ju... det är ju ett verktyg. Den är ju utilitarian på det sättet. Den har jag inte sparat bara för att den ska beskådas som ett minne. Jag har ju någonstans ett gäng VM-medaljer, EM-medaljer och SM-tecken. Jag har inte slängt de här fina plaketterna, men sen har jag ju många andra. Men allt det här ligger i en låda undanskuffat, upptryckt i något hörn någonstans i våran matkällare som vi också då har sorterat och städat väldigt mycket.
Ja.
Så att det är inte...
Nej,
så
men jag pratar ju om den här Kermit-cykeln. Mm. Den har du väl inte för att använda?
Jo, det har jag.
Har du det?
Ja, nej. Du tror att jag har kvar den för att jag ska spara den. Ja. Nej, det har jag inte.
Nej.
Nej, den står dessutom i garaget nu. Ja. Så den håller långsamt på att vittra sönder. Nej, jag har ju speciella vevarmar på den som heter Power Cranks.
Ja, okay.
Som då skapar förutsättningar för speciell teknikcykling, kan man säga.
Ja.
Ja, men jag använder den väldigt lite nu också. Och det är väl framförallt för att utrymmet inte finns. Hade vi haft utrymme i ett stort hus exempelvis, då hade den antagligen stått på... en tränare hela tiden.
Ja.
Där jag kunnat hoppa av och på lite grann här och där och dra några intervaller. Men så är det inte, utan det här, allting i vårt hem ska passera ett nålsöga.
Mm.
Har det blivit nu.
Ett väldigt litet nålsöga.
Ja. Och nu har det blivit så då att med jämna mellanrum då så känner man bara att nej, men nu måste vi storstäda, grovstäda, detaljstäda. Och då börjar man ju oftast någonstans i mitten och så jobbar man sig utåt. Alltså vi börjar då i köket och då är det ju så här... Allting ur alla lådor ska tas ut, torkas av, dammsugas ut och sen så ska det vägas och bedömas innan det får läggas in då. Ja, den här gaffeln passerar. Ja, den här gaffeln också.
Hur går själva avvägningen till? Röstas det i familjen eller är det någon som sitter inne på ett veto?
Ja, det är ju självklart för att Elin sitter ju definitivt inne på vetot när det gäller gemensamma grejer. Så.
Ja.
Jag har ju väl ändå någon form av veto när det gäller mina grejer. Även om jag misstänker att Elin ibland slänger saker som jag... Ibland kan jag känna ett djupt sting av saknad. Över någonting som jag inte riktigt är säker på vad det är. Men som jag bara misstänker att det är någonting som har stått mig nära som har kastats.
Mm.
Typ så här, ett par skor som jag kanske inte har tänkt på. Eller som jag saknar dem. Jag kan inte riktigt sätta fingret på att det är just de skorna som jag saknar. Men att det är någonting som har berövats mig.
Ja.
Nej, men och då är det så när vi sorterar och ställer det här och rör sig från mitten utåt. Då måste ju båda två vara med hela tiden. Annars blir det en känsla av osäkerhet. Typ så här, vad har hon gjort här? Vad är borttaget som inte jag vet? Vad finns här? Eller bara så här, vart finns den här prylen nu?
Mm.
Vad har vi lagt stavmixen? Eller vart är Rufus skedar och koppar?
Mm.
Vart har vi den här lilla proppen? De här små propparna som man stoppnar öppnade vinflaskor. Du vet, sådana som man behöver ha koll på det.
Ja.
Och även så när man går igenom. Och, du vet, allting, skafferiet, torrvaret ska tas ut. Kolla datorn.
Byter saker ofta plats under de här rensningssessionerna?
Nej, det kan jag inte påstå att de byter plats så jättemycket. Nej. Utan det är nog mer att det blir renare, fräschare och man blir lite uppdaterad om vad som faktiskt finns. Det är som en inventering.
Ja.
Men så har man ju sådär, som alla hem har man sådana här lådor eller skåp eller hyllor som man tänker att det är såhär tillfällighets... Ja, vi lägger det här så länge.
Mm.
Och de är ju väldigt sköna att det är gött att få liksom sortera igenom det då. Så då jobbar man sig från mitten och utåt så här då, och så gör man ju superstädning då och torkar ut. Och det är klart, det är ju fräscht. Man behöver ju torka ut hyllor och sånt, för det blir liksom så här lite smutsigt och äckligt då. Får man en uppdatering och så jobbar man sig ut då i periferin så att man gör hela våningsplanet. Gemensam garderob där i hallen. Konstaterar vi att Elin har 18 jackor där och jag har 4 jackor och hon har 9 par skor och jag har 2 par skor och sådär. Sen har Rufus lite grejer och så och gå igenom, du vet, olika så här, lådor och sånt där, vantar, sortera böcker. Ja, och det är väldigt tillfredsställande. Och sen så rör man sig upp.
Är du upprörd för att Elin har så mycket fler jackor än dig?
Nej, jag är inte upprörd. Det är mer ett konstaterande. Hon brukar ju då hävda att hon är så mycket mindre än vad jag är, så att den totala mängden, massan av jackor egentligen inte är så mycket större, för hon är så mycket mindre än vad jag är då.
Ja.
Så att,
ja. Men du blir inte avundsjuk på alla dessa jackor?
Nej, det vill jag inte. Nej. Men jag tycker
du tänker att 4 jackor kanske till och med är för mycket att hålla reda på?
Eller? Jag hade gärna varit en person som har en uppsättning. Jag pratade med någon kompis om det igår i telefon. Vi pratade just om det här med utsortering då.
Mm.
Och konstaterade så här... om jag har, jag kommer alltid att vilja träna i min bästa jacka eller min bästa tröja eller mitt bästa cykelsätt. Jag kommer aldrig medvetet att välja det fjärde bästa.
Nej.
Jag kommer aldrig tänka så här, jag ska ta den här cykelbyxan som jag vet inte är den bästa cykelbyxan jag har.
Precis, den som man har sparat med devisen kan vara bra att ha.
Ja, exakt. Den kommer jag aldrig använda.
Nej.
Jag kommer alltid använda det bästa sättet jag har. Och då är det ju rimligt att man har några sätt. Med tanke på att man kanske inte alltid tvättar upp det direkt. Och man kan av olika skäl vara på olika platser vid olika tillfällen. Och sådär. Så att man behöver ju ha några sätt. Men man behöver ju inte ha 14 träningströjor.
Nej.
Nej, tre räcker ju bra. För jag vet ju vilken jag tycker. Ja, och sen är det ju lite olika förutsättningar, olika typer av väder, olika typer av förhållanden. Och sen kan man ju vilja i några vissa sammanhang då vilja vara hyggligt och färgkoordinerad sådär, av rent estetiska skäl.
Mm.
Så att, men det är ändå skönt att kunna då sortera ut och säga så här, men det här är mina tre tröjor jag ska använda. De här andra 11 jag har, de ger jag hellre bort eller skänker eller sorterar undan på något sätt. Så att inte de förvirrar synfältet för de här grejerna som jag faktiskt ska och vill använda då.
Kör ni efter de två klassiska minimalistdeviserna, en in, en ut, och har du inte använt det på ett år så kan du skicka iväg det?
Nej, jag tänker ju mig gärna i de normerna. Elin är ju mer kär att hon tycker så här, men jag köper klassiska grejer och hon pekar ut någon jacka som hon hade köpt. Hon har ju väldigt mycket, och hon har ju behov av väldigt många fler olika typer av kläder, för hon går ju med hundarna varje dag. Alltså hon gör ju fler saker utomhus än jag gör. Mm. Så hon spenderar ju ett par timmar per dag med att gå hundpromenader året runt och sådär. Så i hennes fall, hon har ju behov av, hon kan ju peka ut någon jacka och säga så här, den här fjällrävenjackan köpte jag för 11 år sedan. Den är helt tidlös. Den står sig än idag. Köper man den idag så är den precis likadan ut. Så hon har ju rätt det där liksom. Den här är ju inte, den här kommer ju alltid komma liksom, den finns alltid in fashion på något sätt då.
Ja.
Sådär. Så att, men hon är ju också, hon har en mycket, mycket större garderob än jag har. Och hon brukar störa sig på den mycket. Så hon gjorde ju ett riktigt, så vi satte ju punkt lite grann för den här utrensningen. Så vi har ju nu haft en stor utrensning då. Den största ever faktiskt.
Alltså,
ja, kanske den allra, allra största var innan vi fick Rufus då. När vi så att säga boa.
Ja.
Då var det nästan absurt. För då var det mycket, mycket som skulle byggas också. Byggas och monteras och förberedas och göras plats till. Det skulle dedikeras utrymme åt lilla Rufus barnet.
Ja.
Vi visste ju inte att han var lilla Rufus barnet då. Men
nej.
Bebisen ändå, som skulle komma, ja.
Just det.
Så nu har ju den här utrensningen varit den största sedan dess. Och då gjorde Elin också sin garderob nu då, häromdagen, någonting som har legat som en black om foten hos henne. Och det blev ju då två stora såna här Ikea-påsar, såna här jutesäckar med skor och kläder som hon skulle skänka bort då.
Mm.
Så det, hon föreföll väldigt nöjd efteråt då.
Det förstår jag.
Och jag gör sådana grejer också, men jag kan titta i min garderob och säga bara, men det här och det här och det här, och det är samma sak där. Jag vill bara ha tre eller fyra par set med grejer som funkar. Och jag, så fort jag tar på mig något som inte passar 100, så är det kasseras direkt. Så om jag tar på mig en skjorta, nej men det här sitter inte bra. Bara bort, t-shirt, den har blivit för kort, eller den är för, jag har blivit längre, eller det är något fel på den här. Bort direkt.
Hur ofta blir du längre?
Ja, jag vet inte. Men kläderna blir märkligt nog korta med bomullst-t-shirts och sådär.
Ja,
men ibland vet man nöjer sig med grejer som man tänker så här, men det här får duga. Mm. Men så bara, nej men det duger inte. Det är inte exakt så som jag känner mig inte 100% bekväm. Jag känner mig 90% bekväm med det här. Jag vill känna mig 100% bekväm. Jag har kläder som jag känner mig 100% bekväm med. Varför ska jag någonsin gå, eller som jag känner mig 100% bekväm i, både ur alla perspektiv. Mm. Varför ska jag gå i någonting som är mindre än 100? Om jag har det. Nej. Men då ska jag köpa fler av det här. Så jag har blivit sån att jag köper, när jag hittar någonting jag tycker om, så köper jag ju 3 eller 4 x eller styck av det plagget då. Mm. Det kan vara t-shirt eller någonting då.
Du kommer snart vara som Steve Jobs, bara gå runt i en svart t-shirt.
Ja, men jag kan förstå det. Ja, jag gillar ju väldigt mycket det. Men sen också så här, och jag klär ju mig, jag tycker ju inte om, jag fattar, folk har ju så mycket kläder på sig, lager på lager på lager med kläder. Som är omständigt. Jag vill ju ha sånt som är lätt att komma i och ur. Typ skor utan strumpor. Strumpor har jag bara när jag tränar egentligen. Och i finskor. Annars har jag inte strumpor. Och folk har så här t-shirt och skjorta över och jacka på det. Jag har ett tunt plagg och så ett tjockt plagg över då. Alltså inget mer. Det ska vara enkelt att skala av. Och det ska inte vara så här trånga grejer över huvudet. Nej, det ska vara V-ringat så det går snabbt och lätt att ta av, så att det inte korvar sig över huvudet och drar med sig hela frisyren. Var en sån sak.
Ingen polo då?
Ja, polo är mitt absoluta värsta plagg. Polo, jag kan inte tänka mig ett värre plagg än polo. Det är ju det är ett fruktansvärt plagg.
Ja.
Turtleneck.
Ja.
Mm. Jag tror Steve Jobs, han gillade turtleneck.
Ja, det var väl det han hade, ja, tror jag faktiskt. Ja. Men han hade ju också ryktet att han typ inte hade några möbler i sitt hus. Inga saker överhuvudtaget.
Jag gillar hans filosofi. Ja. Nej, men och turtleneck passar inte min kropp heller. För det, då får den vara extremt sådär slimfit så att den smiter åt runt midjan. Annars blir det, om man har min kroppsbyggnad, så blir fallet på tröjor och sånt blir helt fel. Det står ut som ett segel runt magen, om det ska vara. Det ska vara så här, det ska smita åt ordentligt. Slimfit ska det vara. Mjukt och stretch. Och även så byxor som sitter åt. Alltså, så man inte kan man inte göra en knäböj i byxorna så går de bort direkt. Kan man inte kliva in och ut ur en bil utan att det liksom så här stramar i grenen eller utan att det känns som en muskulär ansträngning, då är det helt fel kläder. Det ska kännas som man har på sig ett par mysbyxor.
Ja.
Som jag har faktiskt idag. Ett par sweatpants.
Ja, jag med.
Stretch. Ja. Stretch och mjukt och ledigt. Eller shorts faktiskt. Som jag också tenderar att använda mer året runt nu.
Shorts är ju det allra bästa om det inte finns hårda
Men det förbluffar mig varför folk klär sig. Dels är ju inomhustemperaturen i Sverige, den är ju i regel alldeles för stor. På många platser är det ju 22-23 grader. Vilket ju är sommarklimat ute och utan vind. Och folk har liksom lager på lager på lager på sig. Bara för att det är höst eller vinter. Men herregud, man är ju 99,5% inomhus en normal dag ändå. Man rör sig möjligtvis från hemmet till transporten. Från transporten in till jobbet eller vad det nu är man bedriver. Vart man är under dagen. Det är så mycket kläder. Ja, lång utläggning om det.
Men
det
på många arbetsplatser finns det också normer för vad man kan ha på sig och inte. Alltså ja. På många ställen så... för icke-entreprenörer med egna företag så är det kanske inte alltid helt okej att komma i shorts.
Nej, men shorts kanske är lite överdrivet. Det får man kanske inte ha på sig hela tiden. Så, men
och inte sweatpads heller. Funkar ju inte heller på de flesta
en halvt kontor. En halvt knäppt skjorta som är väldigt loose and ready. Och så någonting som är... stretch liksom. Ja. Mycket mer än så behöver man inte. Och så ett gäng kalsonger och strumpor kan man ha i sin träningslåda då, när man riskerar skoskav annars. Ja. Och även, ja.
Men det är klart hemma nu då?
Ja, det är klart. Och då blev det så här då, det sista nu vi gjorde då, det som har legat oss, så att vi började från mitten, det är alltså mellanvåningen, gjorde vi det väldigt bra. Nöjda. Där har vi i och för sig också då sjukt många leksaker.
Där har ni Rufus 3 leksaker.
Nej, Rufus 103 leksaker. Och det är väl nästa grej egentligen, att börja sortera ut det som man faktiskt inte använder. Och så upp då på övervåningen, inklusive då våra egna garderober och sånt, badrumsskåp. Det är alltid härligt att få rensa. Man med den här krämen och jag har inte använt på jättelänge. Det här utgånget, den här tandkrämstuben är nästan slut. Så här, sortera ut lite så. Ja, nu har vi det och det. Bra, den här parfymen, den är jätteäcklig. Den ska vi inte ha mer. Och så vidare.
Mm.
Och sen då jobbar vi oss sakta neråt i källargrottorna. Och då är det så, trappa ner lite hyllor med saker på. Så börja sortera där. Så här, då vågar man sig ett steg vidare ner. Garderob där nere. Det är primärt min garderob då. Städa ur och träningsgrejer. Ja, hittar man alltid sånt, saker man kan slänga. Bara en sån sak som med simglasögon. Jag har ju 100 par simglasögon. Typ. Eller i olika mått av förfall. Och nu är ju normen, nu är ju regeln för mig sån att så fort jag har ett par simglasögon. Varje gång jag går och simmar har jag 7 par med mig. Och lägger 4 par på kanten. Det är helt stört. Nej, de ska vara perfekta.
Låter svinjobbigt.
Ja, nej, men nu är det så här. Är de inte perfekta så slänger de direkt efteråt. Mm. Med perfekta menar jag att de immar. De får inte imma.
Nej.
Och det är ju man kan säga vad man vill om simglasögon. Men det är en förbrukningsvara. Det finns inget återbruk eller renovering eller ge bort. Nej, men det här är kast. Det är som att ge bort en halvätten måltid. Och det kanske man kan göra. Men simglasögon är värre. Typ så här, det är som att ge bort ett halvätet äpple. Här vill du... återvinna det. Nej, men alltså, man får bara slänga.
Jag brukar ha samma ett år, tror jag.
Ja, men du simmar lika mycket kanske ett genomsnittligt år som jag simmar en...
genomsnittlig vecka.
Ja, eller kanske 3 dagar när jag simmar mycket. Jag vet inte, men...
typ.
Ja, men det... ja. Så sortera ut och slänga. Och sen kom vi in då till de två riktiga de platserna vi har liksom fruktat mest. Det är också som har varit vår avställningsyta för allt och ingenting. Det är alltså matkällan och cykelrummet. Där har vi då samlat mycket grejer i matkällaren. Och då är det mycket sånt som jag inte har någonting att säga till om. Fat, glas, skålar. Det är också där vi har allt vårt vin. som jag har fått sortera. Det slänger vi ju naturligtvis ingenting då.
Nej.
Men mycket sånt här, om det kommer gäster, jag bara, hur många gäster kan komma? 100 eller? För det är så många tallrikar vi har. Ja, men det sorteras ut då mycket. Du vet, presenter man har fått som man aldrig, som har varit jätte, men som man liksom aldrig är så här, vet inte, men smörgåsgrill, fan jag använder ju aldrig det liksom. Den hamnar ju där nere.
Mm.
Ja, och så, och så vidare. Och sen in i cykelrummet då, där all möjligt hamnar, så här, vinterförvaring, trädgårdsgrejer, ja, alla cykelgrejer, skor, massa olika typer av skor som jag har med mig, du vet, sparat från min karriär, du vet, så här, styrstammar, V-partier, sånt som inte jag har en aning om vad det ska vara till för, sånt som jag får ta bilder på och skicka till Björn Andersson och fråga, vad är det här? Eller jag vet vad det är, men vad använder jag det till? Vad kan jag få för det? Kan jag sälja det? Såna grejer.
Ja. Det som han då har sagt, det här går att sälja, det, ja, men, det var det som hamnade
det i den här filmen. Att jag skickade ju samma fråga till honom för 3 år sedan. Du, det här V-partiet. Ja, typ. Du, det här V-partiet, vad är det?
Tyckte han fortfarande att det gick att sälja då?
Ja, ja, det är ju inte, det är ju inte många grejer, det är ju helt nya. Ofta har det ju varit så att man får en cykel, så sitter du, den kommer ju komplett, så är det vevparti och klinger på. Men så ska man ha ett annat vevparti, för man ska ha en effektmätare eller någonting. Mm. Och då blir ju det här, då köper man det som en separat enhet, och då blir ju det här, då tar man ut det här och tar bort det här. Så det är ju oanvända grejer, det har kommit till en ny cykel. Men det har legat i flera år naturligtvis då.
Mm.
Ditten och datten. Så det är det som jag har sålt av nu. Men det sista var det som hamnade på film. Det var ju först den sekvensen där jag bestämde mig för att slänga. Vi hade en fruktansvärd vagga som Rufus använt. Den har suttit i Elins syrum. Den har gått på en motor. Men den har tagit upp typ en hel hektar i utrymme. Jag har slått i mina fötter. Alltså den tar upp ett helt rum. Den är fruktansvärd. Monstret har jag kallat den.
Ja.
Och Elin har ju försökt att sälja den. Och absolut ingen har ju velat haft den.
Nej.
Typ så här, fem, du vet, man bara. Men Elin, jag ger dig 500 spänn om jag får slänga den då.
Ja.
Och sen så trodde jag mig, har kommit, jag trodde mig att vi var överens. Jag bara, men imorgon kör jag det sista till tippen nu. För jag har ju åkt varje dag. Jag tar med mig den nu. För den tog ju upp hela källaren. Hela mattan är nere. Tog den upp. Jag gick ju inte ens att gå ner utan att snubbla på den.
Nej.
Jag tar den nu eller och slänger den. Och så tyckte jag mig få ett ja. Sen när hon såg den filmen så blev hon jättearg.
Alltså?
Nej, men jag fick en massa som hade. Jag fick flera meddelanden idag. Folk hade velat. Nej, men det. Du vet hur det hade blivit. De hade inte kommit och hämtat. Den hade stått här. Den hade bara stått kvar här.
Mm.
Det hade inte varit värt vad det nu hade blivit, 500 kronor, 400 kronor, för att någon eventuellt vid något tillfälle kanske skulle ha kommit och hämtat den. Mm. Nej, det hade blivit ett jävla konkande upp och ner in i garaget, tillbaka upp. Det hade varit ett högt pris att betala. Ja, så jag tog vägen och slängde den.
Men du tog ett eget beslut.
Ja, men då tog ju hon beslutet att min testcykel då, som jag har haft sedan 2005, min Monark,
ja,
som ju är en fantastisk cykel, som är liksom the golden standard av alla testcyklar. The golden standard för hemmacykling. Mm. Som alla, precis varenda proffscyklist de senaste 50 åren använt. Det är en Monark. Alla har vid något tillfälle lagt en ansenlig tid på en Monarkcykel. En kvalitetsmonark alltså. Men den är ju, och den är ju blytung. Som sig bör. Den är ju en solid pjäs. Den är blytung. Den tar också väldigt mycket plats. Den är ju brötig och flyttar runt. Den är inte jättevacker heller.
Den ser ut som något slags medicinskt redskap,
tycker jag. Den har ju använts under mycket, mycket lång tid för fystester. Det är också the golden standard för att göra syreupptagningstester.
Mm.
Och eftersom Sverige är den moderna idrottsforskningens vagga, så finns det då väldigt många bilder rent historiskt sett på när man då har konkat en Monark testcykel in i djupaste Afrika och låtit massajer och så vidare testcykla på den för att mäta syreupptag då.
Ja.
Typ så här, klassiska svenska eller svenska ikoner som P.O. Åstrand exempelvis, som har varit en av de mest refererade till genom tiderna då när det gäller idrottsfysiologi, eller som lite grann den moderna idrottsforskningens anfader när det gäller konditionstester. Och det är ju på en Monarkcykel, just av skälet för att man kan standardisera saker väldigt bra där. Den är väldigt enkel att standardisera och så vidare då.
Vad hände med den här historiska pjäsen? Hamnade den på museum?
Den cykeln konkade vi ut. Vi slet lite i den. Och den står nu, den har förflyttats ifrån vårt, ja, det rummet som vi har som fritzelkeller och tvättstuga. Har den nu burits ut till cykelrummet. Rullats ut, konkats ut. Elin vill ju bara köra den rakt ut i trädgården. Men det är ju ingen som vill köpa en cykel som har stått ut i regnet i några dagar.
Nej.
Nej. Så att,
den är till salu alltså.
Den är till salu helt enkelt då. Så att, och jag hävdar ju med en fas att jag kommer få mycket mer för den cykeln än vad vi eventuellt hade fått för den här fruktansvärda vaggan som var ranglig, gjord av plast och ja, hölls ihop med tuggummi och snor i slutet liksom. Ja, nej, men den här testcykeln, jag tror den kostar 22-23 000 ny.
Ja.
Och enligt uppgifter så säljer man dem på Blocket för 7-8 000. Så man får väl mejla mig ett bud på den cykeln. Mm. Men jag vill ju av rent nostalgiska, eller av ren princip så vill jag ju ha lite betalt för den då. För den är ju ett, den är ju ikonisk. Den är ju, den går ju aldrig out of style liksom.
Nej, den är som en fjällrämmarjacka.
Den må, just det, den må vara lite rostig på vissa delar, men de... själva drivlinan och allting som ska vara funktionellt på den är ju 100% funktionellt. Så att man kan ju köra fantastiska pass, stenhårda pass. Det är ju en cykel som kommer rulla i 20 år till.
Hur ska du klara dig utan den här då? Och hur har det kommit sig att du har gått med på att göra dig av med den?
Nej, men jag fick ju ge efter lite grann. Det är ju så i förhållande, Niklas, man får kompromissa. Och jag kan väl själv känna att den... den är ju omständig att cykla på, helt enkelt. Alltså, den är inte omständig att cykla på, men den är omständig att förflytta.
Ja.
Och jag har ju faktiskt köpt en trainer. Jag köpte en trainer för några år sedan, en Wahoo Kicker,
ja,
som jag aldrig använt.
Ja.
Den är upppackad, men jag har faktiskt aldrig använt den.
Nej.
Så jag har ju, och jag hör ju från väldigt många att det är väldigt kul att köra på Swift.
Just det.
Med en Wahoo Kicker då.
Mm.
Och... även om jag är väldigt old school så kan jag känna att det kan ju vara kul och, eller bra att testa. Mm. Eller det finns säkert ett värde i det som gör det inomhus cykelträningen lite mer intressant, lite mer relevant och mer grenspecifikt då, om man kan cykla på sin egna cykel då.
Just det.
Mm.
Annars tror jag att en modern Monark idag, alltså den versionen, den som du ska göra dig av med.
Mm.
Det går att koppla mot Swift faktiskt.
Det gör det. Jag fick också dem. Jag fick den informationen också.
Ja,
ja, så är det ju.
Ja. Men den Wahoo Kicker är nog bra. Det tror jag. Den är ju använd.
Precis. Eftersom vi bor med så små marginaler så kommer jag inte kunna ha en cykel permanent liksom monterad på ett och samma ställe.
Nej.
Utan jag kommer behöva flytta runt, jag kommer behöva ta ut den, ställa upp den för träning och så kommer jag behöva flytta in den igen och så vidare. Och det är mycket lättare att göra med den setupen, tror jag, Swift och Wahoo Kicker.
Det tror jag med.
Än med Monarken. Och nu är ju, sen är ju min tempocykel, den är ju 100% inställd för mig. Medans Monarken är ju mer en, ja, generell.
En yxigare.
Va?
Den är lite yxigare.
Ja, den är ju lite yxigare. Den är ju inte liksom, det är ju ingen tempobåge på, det är ju ett vanligt styre på liksom. Mm. Och det är ju inte, du får ju mer den generella fysträningen cykel, vilket den är helt perfekt för. Och du sliter inte heller på den vanliga cykeln, det gör man ju när man kör på tränare.
Mm.
Det blir ju liksom ett annat typ av slitage.
Ah.
Men, all things considered. Ja, så att det är historien bakom den här enorma utrensningen och den här säcken med grejer som jag försökte liksom, som jag har samlat på mig med olika saker. Vi har ju hittat saker på kontoret som vi också säger, vad är det här för något? Det vet jag inte. Det här kan vi, men vi kan inte ha, hur många GoPro kan vi ha? Vi får sälja några stycken. Eller, mm, ja, vi har inte, vad ska vi med tre gorilla-poddar för? Det är ju bara förvirrande. Vad är det här för mikrofon som ligger där?
Mm.
Nej, sälj den liksom.
Mm.
Så att det finns en förvirring i överflödet tycker jag.
Så är det ju.
Mm. Och det känns väldigt aktuellt för att just det här, jag har tänkt mycket på det här för att man har i dagarna också pratat om 30-årsjubileet kring murens fall.
I Berlin.
Just Tyskland.
Snackar vi om nu. Ja.
Mm, precis.
1989.
Ja, just det här att, och hur förvirrande och inte alltid genom positivt det var för en hel del av östtyskarna under tiden efteråt. När de då utsattes eller när de då införlämmades eller kunde ta del av allt det här överflödet. Alla överflödiga val och så vidare.
Mm.
1989 och garanterat än mer idag. Men hur det fanns hur det fanns vissa saker som man upplevde som ändå väldigt positiva i Östtyskland.
Ja.
I all sin misär då.
Ja.
Men just detta att överflöd kan också förvirra. En annan reflektion kring det här, Niklas, det är ju så här att vi har ju lite städning då och då hemma.
Ja.
Städhjälp, eftersom det blir väldigt smutsigt väldigt snabbt när man har både barn och två hundar och man ränner runt och så här. Så det är en härlig lyx och att få komma hem till ett städat hem. Och det förutsätter ju att man naturligtvis har ordning och grundordning själv också. Liksom. Men då är det en intressant reflektion det här att lyckligaste är man faktiskt, mest tillfreds, det är man faktiskt dagen innan det ska städas.
Är det så?
Förväntan på att det ska bli städat.
Ja.
Och då är man ju också som minst noggrann själv. Då går man in och ut med skorna. Man tar inte av, det är man bara, man kan röja runt lite som det. Annars är det ju så här noga att ta av sig skorna när man går in så att inte man smutsar ner.
Ja.
Ja, men man kan...
Och
man
det var tar, intressant faktiskt.
Ja, men du vet, man borstar tänderna och så blir det lite så här stängt på spegeln. Och då vill jag ju... Jag måste ta bort det direkt då, för det ser inte bra ut då när det är städat. Men när det redan är lite smutsigt och sådär... Och det ska städas. Man vet, här ska någon definitivt städa imorgon. Det kommer inte vara jag som gör det, men det kommer vara super... Det kommer vara spicken spän här när jag kommer in imorgon.
Ju mindre man bryr sig om städning, desto lyckligare är man alltså.
Ja, men förväntan på att det kommer att bli rent längre fram.
Ja.
Och sen när det väl är städat, då är det ju mest en kamp av att hålla förfallet tillbaka. Då är det ju mest en kamp kring att liksom se till att det inte blir smutsigt fort. Så att man håller det hyfsat städat. Men det är ju liksom ett förfall direkt. Bara man kliver in så blir det ju smutsigt. Sen blir det smutsigare och smutsigare. Mm. Och det är det så här. Man tittar efter sig sen när man gick in. Åh fan, nu kom det ett litet löv. Det måste jag börja med att ta upp det. Ja, kolla här nu vad jag smutsade ner på det perfekta, rena, fina. Så, och då blir man genast lite mindre lycklig faktiskt. Så att det finns en... Det finns, det, på den här höga, perfekta nivån så kan det bara bli sämre.
Just det.
Och det finns stark olycka kopplat till det. Nej,
det bäst är det på botten.
Bäst är det i det östtyska, östtyska och ofrivilliga den, eller den östtyskt
ofrivilliga diktatur,
vallösheten. Ja, i den östtyska ofrivilliga vallösheten, det finns det ändå någon form av lycka.
Mm. Vad ska jag äta idag? Det blir gröt. Vad ska jag köpa för bil? Det blir en Trabant.
Ja, precis.
Vem ska jag rösta på? Det behöver inte bli rum överhuvudtaget.
Ja, och en förväntan inför framtiden eller inför det som stundan eller inför det som komma skall på något sätt då.
Ja.
Så att, men, och det är ju intressant hur mänsklig psykologi funkar i det fallet då.
Verkligen.
Så att just den här förväntan inför det är det som man ser framåt så otroligt mycket så här. Åh, vad det kommer vara rent här och fint här imorgon.
Mm.
Idag går jag bara in med skorna och gör precis som jag vill. Borsta tänderna rakt i spegeln. Man...
Det är härligt.
Ja.
Mm. Jag diskuterade med någon gång hur länge innan man ska resa iväg så man ska boka sin resa för att få ut maximal njutning utav förväntningarna innan.
Ja.
Bokar man ett år i förväg så blir det liksom inte... Det blir för långt i framtiden. Och bokar man dagen innan hinner man ju inte bygga upp några förväntningar alls.
Nej.
Men en månad innan är ganska bra. Då har man en månad resa innan själva resan börjar.
Ja, men så kan det nog vara faktiskt.
Lite samma sak.
Absolut. Förväntningar är ju det som ger livet en krydda.
Eller hur? Härligt. Det var det om det rena, fina, perfekta livet på toppen.
Ja, precis. Ja. Det just illusionen av det perfekta livet, illusionen kring den fläckfria tillvaron.
Mm. Apropå perfektion och fläckfrihet då, vi ska snacka lite om Lucia Swimrun. Det är ett ljust och rent event, kan man säga.
Det är ett ljust, rent, härligt och fläckfritt event som vi kör, inte på Lucia utan den 15 december.
Ja, en söndag
eftermiddag, start ungefär 16.30. Lucia Swimrun då, för de som inte vet, är ju en vinterswimrun där man då faktiskt simmar i Viskan. Man simmar, det är kallt, men man simmar bara 30 meter. En simning som man dock behöver göra då sex gånger.
Sex gånger.
Ja, mm. Precis. Vi startar på Hallbergsbron utanför Grand Hotel. Och så springer vi 800 meter i runda slängar, simmar då över Viskan 30, ja, kanske 35 meter. Och
till sambandsplats.
Precis. Ja. Mitt i centrala Borås. Och så gör vi hela det varvet då sex gånger. Och det är ingen tävling, Lucia Swimrun. Vi springer första löpningen tillsammans. Vi försöker hålla ihop så mycket vi kan. Och vi premierar ju och uppmuntrar till utklädning.
Verkligen.
Julutklädning. Och går man in på... Lucia Swimruns hemsida som då är niklasluciaswimrun.com. Ja, precis. Eller kika lite och scrolla lite grann i mitt Instagramflöde så ser man ju härliga bilder på mängder av deltagare som har Lucia-dräkter, tomteluvor, tomteskägg, pepparkaksgubbar.
Det finns renar.
Och allt
julgranar tror jag har varit med också.
Ja. Som folk har utklädda då. Så att det är ett härligt, lite crazy event som har en stark community-känsla. Vi tar våran ringa tid på oss och tar oss runt banan. Och sen är det trivsel och gamman vid den öppna elden. Pepparkakor, lussebullar, skumtomtar och annat.
Precis. Jag brukar säga att det är ett härligt biohacking-event med motion och vinterbad.
Motion.
Och sen faller man rätt ner i dekadensen igen, ja, med kakor och bullar efteråt.
Motion, vinterbad och så precis kakor och lite socker, julmust och kaffe och så. Ja, men skämt åsido, det är ett fantastiskt härligt event. Det kan man verkligen snacka om att man genom det eventet också höjer förväntningarna på den stundande julhögtiden då.
Verkligen.
Och vi har ju också julmusik naturligtvis. Och jag är ju djupt förälskad i julen. Jag har ju, känner ju en stark längtan till julen. Jag älskar julen. Jag älskar allting med julen. Ja, jag tycker det är fantastiskt.
Ja, ja, men det är härligt.
Ja, jag har bara goda minnen och goda tankar kopplade till julen. Det finns liksom ingen mörk baksida överhuvudtaget för mig med julen. För mig är julen bara en underbar årstid, julen.
Precis, och den börjar den 15 december i och med Lucia, ja, Swimrun.
Man bygger upp förväntningar redan innan, så genom att anmäla sig till Lucia Swimrun 15 december så har man ju en tidig julafton, skulle jag vilja påstå.
Verkligen.
Och då kan man förlänga den här förväntansperioden som egentligen börjar redan nu.
Eller hur?
Ja, någonstans här 7-8 november. Nu börjar det ju ändå julpyntas lite här och där. Jag hörde att Ulricehamns kommun hade julpyntat hela sitt centrum.
Ja, se där.
Lite tidigt, men därför att det ska vara en Colin Nutley-inspelning där. Som han hade uppmuntrat kommunen att julpynta lite tidigare. Jag är helt i favor av det.
Du kanske tycker att det ska sitta uppe året runt?
Nej, det tycker jag inte, för då utarmar man julkänslan definitivt. Men nu är det ju julkänsla ute, det har ju varit minusgrader och nollgradigt ganska länge.
Och snö i luften till och med.
Snö i luften, och det är kargt och bistert. Och nu vill man så här: bring on the light, bring in the light. Tänd för fan ljusen någonstans nu. Lucia-kronor och sånt där, så det blir så här härligt, varmt, mysigt. Skön känsla. Så att Lucia Swimrun, anmäl er. Det finns på luciaswimrun.com eller via colting.se.
Missa inte det nu.
Sen har vi ju två andra event också, Niklas.
Det har vi.
Till sommaren.
Du tänker på Borås triathlon och Borås Swimrun.
30 maj och 31 maj nästa år.
Det kan ju tyckas tidigt i kalendern, men om man går på de här försmädliga veckonumren som vi inte alls tycker om, så är vi på samma tidpunkt som i vanliga fall.
Ja, det är vi. Ja. Och vi är ju i någon mån då säsongsöppnaren. Vi är ju definitivt säsongsöppnaren när det kommer till tävlingshelger. Man har ju chansen då att tävla både lördag och söndag. Så man kan ju köra långa triathlon på lördagen, korta swimrun på söndagen. Eller man kan köra
tvärtom.
Eller man kan köra långa, långa eller korta. Man kan kort sagt tävla två dagar i rad i Borås med utgångspunkt från Almenäs då. Och vi hade ju en hel utlottning kring, kopplat till Borås triathlon, där vi låter bland annat då en Hawaii-resa för två personer. Till Borås Swimrun har vi en utlottning som sträcker sig fram till den 18 november, där vi har fantastiska priser. Vi har early bird priser, men vi låter också ut två stycken våtdräkter till ett vinnande lag, Colting Wetsuits Premium, och vi låter ut två stycken simcamps deltaganden också till ett vinnande lag. Så vi har fyra fantastiska priser att låta ut. Och då ska man, för att vara så att säga giltig i den utlottningen, så ska man anmäla sitt lag innan den 18 november till Borås Swimrun. Så ta chansen, missa inte detta, och boka in redan nu säsongspremiären till 2020-säsongen.
Gör verkligen det, 10 dagar kvar.
Mm.
Härligt. Då går vi vidare till våran partner. Idag är jag väldigt glad att få presentera vår partner med allra vackrast namn genom tiderna. Selexir. Det bara rullar ut över tungan.
Selexir är kosttillskottet som finns att hitta på nätet. Selexir.se.
Ja.
Det ger hinten om att det är en svensk produkt med en internationell bakgrund.
Mm.
Det är ett kosttillskott som har sin bakgrund i den svenska entreprenören och elitcyklisten Jonas Bohr, samt i den amerikanska läkaren Marcus Gitterle. Marcus Gitterle, som är mest känd för sin bok Growing Young. Han är expert på så kallad anti-aging och beskriver i den här boken hur man kan leva, träna, återhämta sig, sova, men också äta för att hålla kroppen så ung som möjligt genom det kronologiska åldrandet. och därmed också då kunna behålla så, eller utveckla faktiskt så hög livskvalitet som det bara går.
Mm.
Och det här var en bok som Jonas Bohr läste för 4-5 år sedan, blev biten av det här och knöt kontakt med Dr. Gittel, och tillsammans har de utvecklat det här kosttillskottet Selexir.se, som definitivt har etablerat sig och verkligen hittat sin så att säga fanbase, och det är ju bland människor precis som jag som har nått eller snart når de grå tinningarnas charm, som man kanske kan säga när man börjar komma in i medelåldern, 40-45 eller äldre, och det är där Selexir har sin stora effekt faktiskt, i då att motverka åldrandets negativa effekter. Och det gör Selexir just genom att de stimulerar cellernas hälsa och cellernas energiproduktion. Det är ju, i cellerna finns ju någonting som heter mitokondrier som producerar energi, och det är de som främjas genom de aktiva ingredienserna som finns då i Selexir, och det är bland annat PQQ som tycks vara då kronjuvelen i Selexirs recept. Vi har koenzym Q10, det innehåller acetyl-L-karnitin. Selexir innehåller också ekologisk kurkumin, transresveratrol och bioperin. Och det här är en sammansättning som tycks vara idealisk för att stimulera energiproduktion i cellerna. Jonas Bohr är ju själv kanske den absolut bästa marknadsföringen eller den bästa ambassadören för sin egen produkt. Eller vad säger du, Niklas?
Det får man verkligen säga. Jonas, han började cykla i den respektabla åldern som jag också uppnått nu, cirka 40 år va? I alla fall på en mer aktivt sätt.
Jag tror han var ännu äldre när han började cykla seriöst.
Ja. Och hur gammal är han nu?
Nu är han ju 52 och bättre än någonsin. Satt ju med i den absolut snabbaste klungan på Vätternrundan. Snittar ju liksom 45 på långa tempolopp, 9-10 mil. Och jag skulle vilja säga att, eller jag skulle vilja påstå att det inte finns mer än en handfull cyklister i Sverige. Kanske 10-12. Alltså alla cyklister, proffs och alla som är bättre på honom i Sverige på långa tempolopp än vad han är.
Mm.
Det är ju tämligen enastående.
Verkligen.
Det är en resa han har gjort de senaste 5 åren då.
Mm.
Och han vet jag har tackat Selexir väldigt mycket för den möjligheten, eller just att ha gett sig själv och den biologiska möjligheten att fortsätta utvecklas. Att Selexir då, tillsammans med en bra kosthållning i övrigt, goda vanor och smart träning naturligtvis, men att det har givit förutsättningarna att så att säga flytta gränserna för åldrandet framåt i tiden.
Mm.
Det är ju väldigt intressant och det är otroligt stimulerande också.
Verkligen.
Mm.
Och om man vill köpa Selexir?
Då kan man göra det genom ett förmånligt erbjudande runt podden här. Man kan använda koden JC. Jag är ju naturligtvis också ambassadör för Selexir. Jag har ju dragit upp planer här, eller har vagt formulerade planer om att nå nya stordåd här under de kommande åren.
Med hjälp av Selexir?
Nej, naturligtvis inte bara med hjälp av Selexir, för det hade varit löjligt att påstå en sån sak. Men att det är ju definitivt en del i pusslet att hålla sig ung och stark. 46-47 är ju verkligen ingen ålder. Och jag har ju faktiskt, jag har ätit Selexir ett tag nu, och jag känner mig på många plan starkare, helare, friskare och, jag ska inte säga mer fit än någonsin, för det vore ju förmätet att säga, men i väldigt, väldigt, väldigt bra form för min ålder och redo att ta mig an stora fysiska utmaningar framöver.
Mm.
Och Selexir är en del av det, tveklöst. Så att man kan använda koden JC och det ger då 15% rabatt på alla abonnemang som man har på Selexir. Det är ett förmånligt prova på erbjudande om man ännu inte har testat på Selexir. Och det är ju så med alla kosttillskott att den stora nyttan kommer ju naturligtvis med tiden och kommer ackumulerat. Det är ju ingen quick fix på något sätt. Alla sådana preparat eller tillskott som säljs med löftet om snabba eller drastiska förbättringar, förändringar, det är ju bara bullshit naturligtvis då. Men här kommer nyttan över tid tillsammans med allt annat man gör då. Så att gå in på selexir.se, använd koden JC och ge det här en chans.
Gör det.
Och i synnerhet om man är då 40, 40 plus, 35 plus kanske till och med. Men egentligen 40 plus och med höga ambitioner, då kommer man att märka nyttan av det.
Härligt. Selexir.se.
Ja.
Veganism och kött ska vi prata om idag, Jonas. Och det ska vi faktiskt kanske göra många gånger här under hösten. Som en liten serie.
Ja.
Och ja, varför är det så viktigt att prata om det?
Därför att det är så aktuellt. Och därför att den debatten som förs i många gånger är så absurd. Eller tar sig så absurda former. Och är omgärdad av så mycket desinformation. Många gånger så vet man inte egentligen vad det är man pratar om. Alltså vad är det exakt vi diskuterar här? Diskuterar vi en kosthållning, en filosofi, en ideologi som handlar om vad som faktiskt är bäst att äta för individen? Vad stimulerar hälsan på bästa sätt? Eller är det en ideologi, kosthållning, filosofi, en politisk ståndpunkt som handlar om jämlikhet, global rättvisa? Där det underförstått kanske är så att ja, man betalar ett pris med sin hälsa, men det är viktigt, då är den globala rättvisan viktigare. Diskuterar vi miljö, diskuterar vi djurens rättigheter liksom, eller vad är det vi pratar om? Och, det, debatten blir extremt förvirrande. Och det här är någonting som jag tycker är extremt angeläget att prata kring naturligtvis då. Så vi kommer göra det i en serie poddavsnitt då.
Mm.
Det kom ju en film någon gång tidigare under året här som heter Game Changers.
Jag säger ju fel varje gång vi ska prata om den. Jag säger ju Meat Eaters, men det tror jag är ett tv-program.
Ja, det är ju antitesen.
Ja.
Vi kanske ska göra en film som heter Meat Eaters.
Ja, ja, jag tror att där finns nog redan tv-serien faktiskt.
Kanske göra en film som heter Eat Meat.
Ja.
Mm, men det finns ju, jag har ju kommit en film som heter Game Changers som är väldigt omskriven, som jag har fått, jag vet inte hur många meddelanden eller Instagram sådär notifieringar eller till och med mail då från människor som vill, eller som frågar vad jag tycker om den filmen.
Mm.
Och som undrar över saker eller som har bett mig kommentera den, och det ska vi göra i nästa avsnitt. Och det här är ju liksom, det här hamnar ju väldigt nära kärnan kring min personliga drivkraft kring mat och hälsa i allmänhet då. Och liksom insikten kring det här, och det handlar också väldigt nära det som jag tycker är centralt, det som är fundamentalt fel med modern kosthållning och hur otroligt benägna folk är att inte bara lura sig själva, alltså att så att säga medverka till någon form av självbedrägeri, men också att leva i total, men också att låta sig luras, att låta sig duperas av lockande argument, av lockande men ack så icke-logiska och icke-rationella argument, och eller att helt enkelt ha en livsföring där man inte reflekterar närmare över vad man äter, varför man äter och hur man mår av det man äter. Så att, och det är ju, det kommer man ju, och då kärnan landar ju väldigt mycket i personligt ansvar och proaktivitet och att wake the fuck up liksom. Det är lite grann i det här då.
Det var ju lite intressant, för du blev inbjuden till ett debattprogram här häromdagen.
Ja.
Eller ja, mer eller mindre inbjuden i alla fall, som heter Opinion Live på Nej. SVT.
Nej, jag blev inbjuden.
Ja.
Definitivt inbjuden.
Ja.
Jag har ju varit med, du var ju inte på kontoret precis när du ringde, du kom in strax efter. Och så sa jag, men jag ska vara med på Opinion Live imorgon och vi får förbereda lite för det då.
Mm.
Och det är ju lite grann, det är ju ämnet för den här podden idag är ju den köttfria förskolan.
Precis, gitarren. Tror jag att den heter faktiskt.
Men då ringer ju någon, och jag har ju varit med på Opinion Live eller liknande program, jag vet inte vad det heter, Debatt heter något annat program som gick tidigare va?
Ja, med samma programledare tror jag.
Ja, ja,
ett skrikigt debattprogram i tv. Detta framstår ju dock som lite lugnare än vad debatt gjorde.
Men jag vet ju av erfarenhet att när man blir inbjuden till sådana program då, jag har ju varit med 4-5 gånger tidigare, faktiskt i ett sammanhang tidigare och pratat om kött eller liknande. Mm. Det var ju ganska många år sedan, det var nog, det måste ha varit 8 år sedan någonting, senast det ämnet kom upp då. Mm. Men i alla fall, då vet jag ju av erfarenhet att det gäller att vara väldigt noggrann innan man tackar ja till saker och ting. Det gäller att veta på vilket, okej, vi ska prata om veganism, okej, men man kan prata om veganism på oerhört många olika sätt. Precis som jag börjar med och framställa här, utifrån vilket perspektiv pratar vi om här? Veganism ur ett hälsoperspektiv, kontra kött då, eller politiskt perspektiv, ideologi, Greta-effekten och så vidare och så vidare. Alltså, på vilket sätt kommer vi angripa problemet? Vem, vilka är det som ska diskutera? Vilka är för, vilka är emot? Och hur framställs ämnet? Det är så otroligt viktigt.
Mm.
För det är väldigt lätt annars att man kan bli satt i en situation, eller man kan få hamna in automatisk, så här, man är ensam mot 8 andra, eller man är, ja, man, alltså, typ, vilka är med i mitt team, hur ska vi få prata, vem ger ordet, hur kommer sakframställan här, det är liksom som en rättegång, kan man väl säga då. Nej, men, ja. Alltså, så jag var väldigt så här, okej, ja, det här är ju någonting som jag är intresserad av och mer än gärna diskuterar, men vad är det vi ska säga, på vilket sätt, alltså hur, vilken fråga diskuterar vi specifikt?
Fick du något svar på det?
Ja, då var det ju den här köttfria förskolan i Umeå då, som skulle diskuteras då. Varpå jag sa, okej, och vem är på, vem, hur funkar det här och hur går det till liksom? Går man fram, är man typ så här, en har ordet, skriks ni i munnen på varandra, diskuterar man med många andra människor samtidigt eller med en annan person samtidigt? Det var ju lite oklart, men jag sa så här, ja, men jag är absolut, jag är mer än, jag är jätteintresserad av det här, jag kan tänka mig att komma ner till Göteborg. Men jag vill ha mer information och jag vill också veta vem det är jag ska prata med eller diskutera med. Jag vill veta om det är någon annan med på min sida och jag vill liksom så här, ja, jag vill kunna förbereda mig så att man får ut så mycket som möjligt av det. För det är ju väldigt, det är ju naturligtvis väldigt rumphugget.
Ja.
Det är ju liksom, det är ju så här.
Jag tror inslaget som sändes igår var 20 minuter typ.
Så att så jag blev ju bokad det där då, och att vi skulle höra senare då. Och så fick jag ett sms då sen på eftermiddagen då, att nej, men vi har valt att gå en annan väg och så vidare då.
Okej.
Okay. Jag bara, okej. Okay. Ja, fine. Det var ju synd, för jag har redan pratat om det här, eller jag har förberett mig lite grann på det här då.
Ja.
Och så tänkte jag, men jag ska ändå kolla på det här, för jag vill se vad de gjorde av det då. Och då, jag kan ju förstå att jag inte blev inbjuden. För nu har de tagit då en brottarkille som heter Eddie Bengtsson.
Ja.
Inget ont om Eddie Bengtsson på något sätt. Han gav ju ett väldigt sympatiskt intryck.
Ja.
Men han kanske inte gav ett så påläst intryck om det. Jag tror inte det är ett ämne som han vanligtvis debatterar. Jag tror inte det är en fråga som han är jätteangelägen om att, jag tror inte det är en hjärtefråga från honom helt enkelt.
Nej, han hade inte superskarpa argument i försöttet, om man säger så.
Nej.
I just den här debatten. Mer än att han gillar kött och att han tyckte att alla i en demokrati ska alla som vill äta kött få äta kött.
Han hade ju väldigt sympatiska argument kan man
verkligen,
säga. Han
verkligen.
Hade sympatiska argument. Alltså hela sakfrågan är ju den här då. På förskolan i Umeå har man då beslutat att man ska ha inte bara en köttfri måndag eller en köttfri bla 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 eller som köttfri alternativ, men också då man har liksom beslutat att det ska vara en helt och hållet vegetarisk kost. Punkt slut. Och det är också så här, vad är det vi diskuterar? När man säger vegetarisk kost, då blir det också väldigt flummigt. Vad ingår i en vegetarisk kost? Enligt vems normer? Inkluderar den vegetariska kosten fisk exempelvis? Inkluderar den vegetariska kosten ägg eller mjölk? Det framgick ju inte riktigt.
Nej, kan man nog ta reda på själv dock då, om man vill. Eftersom det var en kommunal verksamhet så har de väl, måste de förhålla sig till Livsmedelsverkets rekommendationer då, gissar jag. Sen hur tydliga de är, det är svårt att säga.
Ja, men det var väldigt flummigt då. Ja. Och sen kom det ju fram då att och istället då för att vegetarisk kost ska få vara specialkost, så kom det också fram att man kunde då faktiskt få välja kött i kosten som specialkost. Så det blev ju en liten sån här, det blev ju lite urvattnat genom det. Och då var det ju vissa, det var ju så här direktlänk till Umeå, det företrädare för den här förskolan och kunde presentera och försvara sin idé.
Plus ett par kommunalpolitiker då, från Moderaterna och Miljöpartiet.
Ja, som då stred lite mot varandra, och där då den moderata kommunalpolitiken då hävdade att det var tack vare den striden de har fört då som man också då infört då specialkostkött. Just att säga att okej, okay, man lät dem inte komma undan med det, att det skulle vara helt hållet vegetariskt utan att man också skulle servera kött då. Men det var väldigt mycket skälet till att man har infört den här helt och hållet vegetariska menyn då på förskolan. De presenterar ju eller försvarar den här idén ur miljömässig hänsyn då.
Mm.
Det var miljömässiga perspektiv och hållbarhetsperspektiv på det hela. Och så vidare och så vidare. Och jag tycker inte de... Och det är klart att jag kan tycka att Eddie Bengtsson bemötte till viss del på ett bra sätt. För han sa att ja, men alla kanske inte har... Alla kanske inte har, det blir en klassfråga det här. Mm. Alla kanske inte har möjlighet att... Alla kanske inte får kött hemma. Och då har han ju då... Då har han gjort den automatisk, det automatiska antagandet att alla också förstår att kött är väldigt näringsrik mat som faktiskt inte kan ersättas till fullo av annan mat. Han har ju liksom, han har utgått från att alla antar det, men det är ju alla, alla antar ju inte det från början.
Nej.
Nej, utan så här, så att det följer lite platt till marken och sen bättre fokuserar han mycket på valfrihetsprincipen då, att i en demokrati här så måste vi ju få välja. Vilket också blir lite konstigt så här, för att okej, okay, men vi har ju valt våra politiker på ett demokratiskt sätt, och de kan ju då gemensamt, de folkvalda politikerna kan ju då gemensamt via majoritetsbeslut bestämma olika saker. Det är ju ändå en majoritet, det är inte alltid att man är enig med alla beslut som tas i en demokrati dock. Nej. Och så att så blir det ju på det sättet, så blir det ju demokrati, men det är inte alltid att man får välja.
Nej.
Jag kan inte välja att jag vill göra sig eller så om det kommer att strida mot vissa regler eller reglementen som man gemensamt har fattat genom folkvalda politiker. Och så vidare då. Så det blir lite så här, debatten kommer ju att bli lite haltande tycker jag.
Mm.
Där man inte alls gick på kärnfrågan.
Det var väldigt många olika ståndpunkter som kanske kom ur de här olika vinklarna som du nämnde i början. Mm. Miljö och
men det jag då hade velat fråga, hade jag blivit inbjuden, och jag hade ju varit mycket mer aggressiv i min framtoning, alltså så tvida aggressiv ur ett argumentativt perspektiv.
Mm.
Så hade jag ju velat för det första då fråga dem så här: vilka näringsrika, fullödigt näringsrika livsmedel, vegetariska livsmedel, tror ni att ni skulle kunna tillhandahålla här uppe i Umeå på lokal basis, som skulle där man då inte har den här transportkostnaden, den här miljökostnaden för transport. Alltså vilka grönsaker tror ni att ni kan odla här uppe i Umeå till era barn, som då kommer att utgöra en fullständig kosthållning nu under hösten och vintern? Det skulle jag vilja ha svar på. Om ni ska ha en palett av grönsaker, om ni ens ska komma nära det som man får anse vara en fullödig kosthållning, där man då får äta egentligen, man får plocka livsmedel och grödor och vegetabilier från liksom hela världens visthusbord för att det ska bli bra. Det är alltså, vi pratar om mängder kanske med nötter eller frön, vi pratar om avokado för att få i oss tillräckligt med fett, vi pratar om oljor och vi pratar om exotiska, alltså exotiska icke-svenska grönsaker.
Mm.
Förklara gärna för mig hur det blir miljömässigt bättre än om man hade använt kött, fisk, ägg och mjölk. Kanske lamm och gris ifrån lokalt producerad mat i Umeå. För det har man garanterat. Man har garanterat lokal köttproduktion, nötproduktion och ekologisk sådan också. Men man har tagit med fan ingen ekologisk avokadoproduktion i Umeå. Man har nog ingen produktion överhuvudtaget när frosten har lagt sig. Så att det hade jag gärna velat få svar på.
Mm.
Det hade de kunnat stå och stamma där uppe och försöka förklara, men de har inte kommit med några bra svar.
Tror du att den, om den här kosten med kött som man får på förskolan, eller som man kan välja som specialkost nu då, eller som tidigare var den normala kosten, tror du att den köttråvaran kommer från lokala producenter?
Säkert inte. Det är säkert ett jättedåligt halvfabrikat. Alltså någon form av köttbulle eller någon form av hamburgare eller sådär. Så att det är säkert inget vidare heller. Eller kanske någon korv. Det är omöjligt för mig att säga. Det vet jag inte utan att... Ja, jag vet inte helt enkelt då. Men jag tror ju inte heller att den vegetariska kosten är speciellt fullödig. Jag tror säkert att det är mängder med halvfabrikat där också. Och att det är laboratoriemat eller djupt raffinerad mat, alltså som sojaprodukter. Sojaprodukter är ju djupt raffinerad till att börja med.
Mm.
Eller, och är ju dessutom djupt olämplig som mänsklig föda överhuvudtaget. Korn kanske, inte vet jag, de kanske har så här beyond meat kött också, alltså köttsubstitut då.
Tror du det?
Nej, jag vet inte. Men om man nu tänker sig att man ska på något sätt servera mat som också ska ersätta då kött och kanske också fisk och ägg, då får man ju dra det ganska långt för att ens liksom komma i närheten då.
Precis, ja. Men det var också intressant tyckte jag, det var någon som nämnde i, ja, det var nog faktiskt den här talespersonen från Miljöpartiet som sa det, att när det serveras vegetarisk mat annars som inte kallas för vegetarisk mat, till exempel pannkakor och liknande, då är det ingen som höjer på rösten att det inte är kött i maten. Men det är också ganska det är ju ganska risiga produkter också, näringshänseende.
Ja, det var ett dåligt exempel, men i traditionella pannkakor så har man ju både mjölk och ägg. Så att det är inte alltid det faller inom ramen för en vegetarisk, definitivt inte en vegansk kosthållning. Men det var ju ganska lustigt, för att på andra sidan av Eddie Bengtsson då,
ja.
Återigen, vi vill inte ta någon ära och heder av Eddie Bengtsson, han gjorde ju ett jättesympatiskt intryck, men det känns inte som det här var en hjärtefråga som han var sådär, han var inte jättemycket bränd i sitt tyckande om kött kanske. Men på den andra sidan så stod det ju en vegetarisk kock, eller en vegansk kock, jag vågar inte, nu kommer jag inte ihåg exakt då, men åtminstone en vegetarisk kock då.
Mm.
Och hon hävdade ju då att hon minsann hade kunnat göra, för hon pratade ju bara om proteinbehov. Så här, hon pratade ju om, och det var ju också vad Eddie Bengtsson var inne på då, att ja, men det gäller då, när man tränar hårt, att tillgodose proteinbehovet. Och det är ju visserligen sant, för det finns ju aminosyror i kött som egentligen bara finns i kött, och som man får ha en väldig synergi av olika vegetabilier och grödor och nötter och frön för att komma i närheten. Men hon hängde ju upp sig också där på proteininnehållet och hävdade ju då att man inte behövde så mycket protein. Jag är ju ganska övertygad om att hela synen på proteiner håller på att förändras, och att man i verkligheten behöver betydligt mer protein än vad man kanske tidigare har argumenterat för. Om inte alla de proteinerna förtärs, eller så behöver man åtminstone ha väldigt mycket fett. För det som återstår i andra änden, det är ju kolhydrater och socker. Och om det är någonting vi har ett problem med i hela den moderna världen, så är det ju överkonsumtion av just kolhydrater och diabetes typ 2. Så att det är ofta det som blir konsekvensen av en vegetarisk eller vegansk kosthållning. Det är ju ett totalt överflöd av olika typer av mjöl, gryn, fruktos, socker, frukt och så vidare, som inte balanseras upp av nyttiga fetter eller mängder av onyttiga vegetabiliska fetter som inte alls...
Hon nämnde ju till och med något protein där som...
Från vete.
Veteprotein, att man bara köpa mjöl.
Och vete. Så, ja. Om det är någonting som alla som har någon form av upphöjd insikt kring det här, som inte är liksom sådär, måste vara politiskt korrekta och gå i Livsmedelsverkets band, om det är någonting som alla varnar för, så är det ju för fan vete. Ät så lite vete som det bara går. Undvik egentligen spannmål överhuvudtaget. Det blir ju ett skämt. Där hade jag ju älskat att få stå på andra sidan. Hon hade, men jag gör en jättenyttig veteprotein. Ja, du menar att du gör någonting 100% gluten liksom. Du gör någonting glutenbaserat. Ja, det känns ju superfräscht jämfört med en bit svensk ekologisk nötköttsbit. Det blir ju nästan en humor faktiskt i sammanhanget.
Hon nämnde ju också vid ett tillfälle just den här proteindiskussionen då, att vad hon nu sa, att ja, jag då, som hon tog sig själv som exempel, kanske behöver 50 gram protein per dag. Hon, det får jag när jag sitter hemma och käkar nötter.
Ja.
Ja, men då är vi ju tillbaka då i Umeå. Vart får de sina nötter ifrån i så fall? Om de ska få sin protein från nötter i förskolan. Miljöproblemet kan man väl ändå, alltså jag vet inte vilket som är sämst ur miljösynpunkt, men all storskalig livsmedelskonsumtion kommer påverka miljön negativt, oavsett om vi äter kött eller vegetariskt.
Ja, och
eller är det ett fel antagande?
Nej, det är ju inte ett fel antagande, men framförallt så är ju det transporten av livsmedel som i så fall är ett större problem. För det är man väl överens om egentligen, oavsett vilken ståndpunkt man har till det här klimathotet eller klimatpåverkan, så är man ju nästan rörande överens om att transporter kostar väldigt mycket mer än just produktionen av mat i sig. Så det är klart att ska man frakta mat då från exempelvis, ja, vad det nu är man odlar nötter någonstans. Men bor man i Umeå så får ju väldigt mycket av maten fraktas in naturligtvis. Om det handlar om vegansk vegetarisk mat under stora delar av året. Mm. För vi pratar om en plats som är belägen i princip där polcirkeln går. I ett nästan till arktiskt klimat. Eller subarktiskt klimat.
Mm.
Och det säger sig självt att man kanske inte sitter i en jättebra position att liksom prata om vegetarisk eller vegansk kost ur ett miljöhänseende om man bor i norra Sverige. Och det är ju ändå där, och det är ju ironiskt nog där den största andelen veganer, vegetarianer per capita finns i Sverige.
Historiskt sett i alla fall.
Det är, ja, men jag tror att det nog är så. Det är ju inte en slump att det här var en förskola i Umeå.
Det känns ju inte så, nej.
Det känns ju betydligt mer sannolikt att det var en förskola i Umeå än en förskola i Eslöv som framförde, eller som har dragit det till sin spets. Så, en av anledningarna till att vi ska prata om veganismen, så, nu var ju inte detta veganism i den bemärkelsen då. Jag menar, det är väl jättebra att barn lär sig äta grönsaker i skolan och på förskolan. Det gör de första att säga. Jag tror fan att vi ska ha mängder med grönsaker. För det är ju en del av en bred helhetskosthållning som vi ska äta. Jag är ju köttvegan. Jag är ju kött, fisk och äggvegan. Jag är ju kött, fisk, ägg, gris, fläskvegan är jag. Mm. Jättemycket animaliskt.
Du är inte kycklingvegan?
Nej, men kyckling är jag inte förtjust i. Men så tillvida att jag äter mängder med stora sallader och grönsaker. Men jag exkluderar ju inte någonting annat som är supernyttigt och fräscht och rimligt att äta. Men ett skäl till att vi faktiskt ska diskutera veganismen och baktala veganismen, och det starkaste och det fullaste, det är ju att veganismen har oerhört aggressiva förespråkare och hatiska förespråkare faktiskt.
Det fick man också exempel på i just Opinion Live här. Den här moderata taleskvinnan som då hade opponerat sig mot det här beslutet. Mm. Eller det var faktiskt hennes man som hade skrivit en debattartikel och opponerat sig.
Hennes man är läkare, tror jag.
Och då blivit mordhotat för det. Mm. Nu kan ju inte vi med säkerhet säga att det var en vegan som mordhotade honom, men just den här frågan väcker väldigt, väldigt starka känslor i alla fall.
Ja, som det lät eller framställde så var ju det så hade det just det sambandet med den debattartikeln som skrevs då. Mm. Men det är ju bara ett exempel av väldigt många där så att säga veganer har en väldigt aggressiv framtoning mot människor, mot andra som inte är veganer. Alltså det finns väldigt många exempel på där man kallar köttätare för mördare, och för man använder väldigt starka ord kopplat till köttätarna. Man pratar om the animal holocaust, och man pratar om, man jämställer djurens, alltså man jämställer djurens liv eller djurens tillvaro med människor, som man pratar om liksom djurens, ja, nästan, det blir nästan djurens mänskliga rättigheter. Mm. Man pratar om, man använder starka ord som mord. Mm. När man pratar om kött ätande och sådär. Det finns ju en sån, det blir en sån, ett mishmash av ideologi kopplat till veganismen, kanske inte så mycket den strikt vegetariska alternativet, men definitivt veganismen. Och en väldigt stark aggressivitet också då parat med något annat som är otroligt oklädsamt, och det är ju den här självgodheten då som omger stora delar av veganrörelsen då. Mm. Där man anser sig vara väldigt mycket bättre än alla andra då. Bara för att man är sojapojkar och sojaflickor. Så det är ju intressant. Mm. Och det tål ju att talas kring då.
Verkligen.
Väldigt mycket kring. Men åter till det här till det specifika ämnet i det här fallet då, den köttfria förskolan i Umeå. Mm. En annan sak som jag kan tycka är anmärkningsvärd i det här, det är att man i det här fallet då så att säga anlägger då en ideologi, en filosofi, en kosthållning kring, eller på människor som inte har något annat val. Alltså omyndiga människor, barn. Och en sak som naturen har lärt oss, eller som naturen lär oss, det är ju det, en sak som vi vet fullt ut, det är ju att när lilla Rufus hemma hos oss dricker sin mammas bröstmjölk, så är det inte fucking Oatly som kommer ur bröstet. Det är riktig mjölk. Det är en animalisk produkt som kommer ur Elins bröst. Mm. Det är ingen Oatly-produkt, det är inget äckligt mjölksubstitut som kommer ur där. Och man kan ju diskutera väldigt mycket kring ja, di-barn och di-djur och att behovet av mjölk upphör längre upp. Men det är alldeles uppenbart att animaliskt protein och animaliska produkter har en viktig del i unga individers liv. Naturligtvis när de är bebisar, och, men antagligen är långt upp i åldern och egentligen säkert under hela livet. Mjölk, ja, vi behöver inte diskutera just mjölk, men det är uppenbart att människan är gjorda för att konsumera animaliskt protein och animaliskt fett och animaliska produkter, som ju då mjölk är ett exempel av.
Mm.
Så att när man då på väldigt små barn, förskola, jag vet inte hur små man är när man går på förskola, jag vet inte hur långt ner i åldern det sträcker sig, men man är ju yngre än 7 i alla fall. Mm. Man är i väldigt formativa år, både fysiskt, psykiskt, känslomässigt. Och att, så att säga, att anlägga en ideologi som bygger på väldigt många tveksamma politiska ställningstaganden och antaganden, eller hälsomässiga antaganden, är absurt faktiskt. Att beröva barn under ett antal måltider i veckan något av det viktigaste man kan tänka sig äta. Nämligen kvalitativt kött, kvalitativ fisk, kvalitativt ägg, ja, kvalitativa animaliska produkter, kvalitativt fett. Det är ju löjeväckande, för alternativet kommer vara så mycket sämre. Däremot skulle man ju kunna med fördel ta bort väldigt mycket socker och väldigt mycket gryn och mjöl istället. Det hade varit klädsamt om man istället för att ge barnen de här vegetariska proteinpannkakorna eller de här glutenpannkakorna hade kunnat gett dem en bit kött istället. Eller stekt ägg eller kokt ägg eller någonting.
Mm.
Faktiskt. Så att just det här när föräldrar, veganska föräldrar eller vegetarier, ja, när man liksom på något sätt beröva människor i den mest formativa åldern någonting väldigt värdefullt och nyttigt att äta, så blir det ju otäckt, tycker jag. Och ett utslag av någon form av ja, det blir en trend som är svår att acceptera faktiskt.
Ja, det är svårt att säga att de här små barnen har ett eget val kanske.
Definitivt.
Men ja, det har de ju då i en viss mån, med stöd av sina föräldrar då, för att man kan välja i vanliga fall då ett veganskt alternativ eller ett vegetariskt alternativ. Mm. Och i just det här fallet då ett köttalternativ.
Mm.
Men ja, det kanske inte är heller rimligt att lägga den bördan på barnen. Men det är också... borde inte föräldrar och barn som ändå vill leva efter en vegetarisk livsstil, de borde väl ändå få kvar sin valmöjlighet att göra det, eller
det
tycker
de ju,
du,
det får man ju, det? Ja. Nå, nej, men det får man ju göra. Mm. Vi kan ju inte, ja, så är det ju liksom, vi har väl någon form av BVC-kontroll, alltså där barn inte får illa. Barn får ju naturligtvis illa ändå, och kanske inte bara genom brist på mat naturligtvis, utan på brist av andra saker eller ja, misskötsel helt enkelt, va. Men jag tänker att det finns en annan intressant aspekt av det här också. Inte bara att barn inte får äta det de ska äta i skolan, men att, eller i förskolan, men att det också skapar en starkare grogrund för framtida ätstörningar hos de här barnen. Där man då indirekt eller direkt, jag vet inte hur man pratar kring maten där i förskolan. Jag vet inte hur man resonerar och förklarar för barnen att de inte äter kött. Eller får äta det här eller det här eller det här.
Mm.
Det vet vi inte. Men jag tycker att det skapar en stor grogrund för det, där man då direkt eller indirekt demoniserar viss mat. Och definitivt fel mat. Man hade gjort mycket, mycket bättre i att demonisera och skapa ett större motstånd kring socker, efterrätter, godis och sånt som vi vet skapar väldigt starka beroenden. Alltså det finns ju ingen människa som är beroende av kött eller smör. Det finns ju ingen som överäter. Det finns ingen som sitter och okynnesäter oxfilé på kvällarna. Liksom.
Inte ens du?
Nej. Inte som vi gör med stora påsar av godis och dricker läsk och äter bullar och kakor och så vidare och så vidare. Men man har gjort så mycket, de här barnen är så mycket större tjänst genom att ja, demonisera kanske man inte ska säga när det gäller någon mat egentligen, men att vara väldigt tydliga med vad riktig mat är och vad sämre mat eller vad njutningsmat är. Att man hade varit mycket mer försiktig med det som är insulindrivande, sockerigt, kolhydratsstint, fyllt med spannmål, sånt som i slutändan gör att människor växer upp och är benägna att äta en hel limpa bröd om dagen, men då istället är rädda för ägg eller för kött. Liksom. Mm. Så att jag tycker att det här är en plus att man ja, också skapar en grogrund för då att känna skuld över det man äter. Därför att det indirekt eller direkt blir en känsla av att nu äter jag en bit kött här, och det gör jag då, det gör jag med det dåliga samvetets bakgrund, att jag också bidrar till att förstöra världen i viss mån.
Jag tänkte precis säga det om angående det här med specialkost då. Mm. Man tänker sig att man är ett barn då på förskolan, så som det var, att den vegetariska rätten, det är specialkost. Så att man man får välja sin specialkost, och de andra barnen ser att ja, du väljer vegetariskt, varför gör du det? Vi äter inte kött hemma, eller av vilken anledning som helst liksom.
Mm.
Det blir kanske inte jättestigmatiserat att man äter vegetarisk kost då. Men om man då som man gör nu då, att man gör köttalternativet till specialkost, så att alla som sitter där i matsalen och de allra flesta äter vegetariskt, och så kommer någon, nej men jag har valt specialkost kött.
Mm.
Och man tänker just då med retoriken kring det, varför gör du det? Vad då barn kan säga till varandra kanske. Ja. Gillar du inte djur, eller varför är du elak mot djuren? Du är dum mot djuren nu.
Ja.
Det blir mycket mer, det blir mycket svårare alternativ att göra, tycker jag.
Ja.
Att det borde bli.
Man får stå till svars för det mycket mer.
Precis, man får leva med skammen mer av sin matval om, när det går åt det hållet.
Ja, det är ju ingen normalt funtad människa som ställer någon som äter en företrädesvis vegetarisk kost till svars. Det är ju ingen som ställer någon till svars som tar extra mycket sallad eller grönsaker.
Nej.
Alltså det dåliga samvetet, eller alltså, till svars det dåliga samvetet. Nej. Till svars. Så här, som man gör då i det här fallet. Eller som man kan tänka att det blir exakt den konsekvensen som du beskriver där.
Ja.
Och det är ju också, det är ju att demonisera helt fel saker. För att när man tittar på det, det är ju också så här. Så är det ju med allting kring den här löjliga debatten som vi har idag. Man får säga, plastpåsar är jättedåligt. Plastpåsar är jättedåligt, det är jättedåligt. Men de finns ju inte där av okynnesskäl. De finns ju där för att fylla ett behov, nämligen att vi måste få med oss våra matvaror hem från butiken. Ja, vi ska ha en tygkasse. Men nu visar ju forskning och studier att man behöver använda en tygkasse 20 000 gånger. För att den ska uppväga den negativa miljökonsekvensen som plastpåsar har. En enda tygpåse i produktion och allt vad det kostar i framställan. Är det så här, du behöver ha en och samma jävla tygpåse hela livet. Om det ska uppväga att du tar plastpåsar när du går och handlar. Alltså det är så lätt att bara så här. Det är så lätt att bara säga så här. Plastpåsar är jättedåliga. Så att, ja men vänta lite nu här. De finns ju där för att det finns ett behov att uppfylla. Det finns ett praktiskt behov. Vi måste, på något sätt måste vi få med oss maten hem. Och hur ska vi göra det? Då finns det olika alternativ. Och det som kanske är uppenbart för det som man kanske så här ryggmärgsreflexmässigt tänker så. Ja, plasten är dålig. Ja, plasten är dålig om plasten hamnar på fel plats och fel ställen. Men samtidigt en tygpåse har så oerhört mycket mer miljömässig kostnad i framställan. Och åtminstone vad jag läste sista här nu då. Det var ett sånt här bra exempel som...
Så kan det förstås vara. Men å andra sidan kanske du redan har en tygpåse hemma då till något annat. Så att, det är inte kanske att de allra flesta går och köper en tygpåse istället heller.
Nej, men det var ett exempel på liksom hur debatten förs. Men när det gäller maten då så är det ju så här. Okej, men om inte vi äter kött. Om inte vi äter det fettet som kommer med köttet. Om inte vi är det. Om vi är rädda för det och det är dåligt och då förstörs miljön och det är inte bra för mig. Vad har vi kvar då? Nej, men då har vi kvar en massa lättsmälta vegetariska, veganska alternativ som är politiskt korrekta. Bröd i fucking parti och minut. Mjöl i alla dess sorter. Åh, köttalternativ. Soja. Åh, det är bra mot naturen. Korn. Åh, heja. Umf och beyond meat. Och socker kan vi unna oss. Alltså, alla de här tramsiga frukt. Åh, isbergssallad. Det blir en kost som är fullständigt meningslös och fullständigt urvattnad bärs ur energi eller ur näringsperspektiv och som bara driver aptit, ätande och ren undernäring i slutändan och som driver sjukdom. Och det är ju exakt den problematiken vi har idag hos många människor som är undernärda men överviktiga och som är otillfredsställda men ständigt hungriga och som är tjocka men aldrig mätta. Det är exakt den typen av kosthållning och den typen av och de är ju så grundlurade från början till slut. Därför att så mycket av den riktiga maten har blivit demoniserad, svartmålad, baktalad, förklarat farlig genom mängder av fullständigt irrationella, icke-logiska, urdumma ur ett evolutionärt och biologiskt perspektiv, korkade resonemang. Men det är så många som går på det här. Det är för att Miljöpartiet och Miljöpartisten sa det här. Och därför att vi måste tänka på, fast vad är det vi ska, vem är det som kräver av oss själva att vi ska äta en kosthållning som gör oss sjuka i, som alternativ då? Eller vad är det som blir bättre av att importera eller köpa mat producerad i fabriker, köpa halvfabrikat som kommer ifrån ingredienser från olika delar av världen? Vad är det som är bättre av det än att vi köper en bit kött från en bonde som har sin köttproduktion 3 kilometer från den här förskolan och så vidare? Alltså det blir så kortsiktiga dumma resonemang, det blir så svartvita resonemang, och det är det som är det stora problemet tycker jag då. Det är veganismen och vegetarianismen, eller den här antiköttagendan i ett nötskal. Man drar sig liksom inte för att spela på de mest känslomässiga avsträngar, och det är ju det dåliga samvetet. Och om det är någonting barn tidigt kan lära sig, det är ju empati, och kan känna empati med djuren, och låter man barn tro att naturen är som en Disneyfilm och det är bara vi människor som är dumma mot djuren, i naturen lever alla djur som vänner, så är ju det en djup otjänst som man kan göra de här barnen. Och en dessutom en villfarelse utan motstycke egentligen, och en ren lögn faktiskt.
Men det finns ju ändå veganer som tycks må bra av att äta vegansk kost. Det finns ju till exempel många exempel i den här filmen vi ska prata om nästa vecka, och det finns säkert massa andra också. Och jag tänker att, det säger ju du också ofta, att alla människor på jorden kan inte äta samma kost.
Nej.
Alla kommer inte kunna äta kött kanske, för att det blir väldigt svårt om alla ska äta kött och det ska vara närproducerat och bra på alla sätt och vis. Så det kanske är bra att för dem som den kosten då passar, för det tycks ju ändå finnas människor som kan leva bra på vegansk kost.
Ja, jag är tveksam.
Ja.
Jag är tveksam. Men det ska vi prata om när vi ser filmen, för det är ju, det ljuger man ju inte så lite heller, eller använder människor på exempel, fast på exempel, som exempel till fel saker. Men det ska vi återkomma till då. Naturligtvis. Nej, man får äta vad man vill, men man ska ju inte tro att man då ska man använda rätt argument i sammanhanget också, och man kan ju ha argument och säga att jag vill vara vegan för att jag tycker det är ett etiskt övervägande jag har gjort, för att jag vill inte äta andra levande varor. Jag vill inte äta varelser som har varit levande. Nej, men det är ju fine. Ja, det är okej så. Men jag tror att man är mer gör det ur ett miljöhänseende när man bor i norra Sverige. Det är ju fullständigt barockt. Det är ju bara löjeväckande. Det är ju så genomskinligt att man kan skratta åt det. Det är obegripligt att inte det argumentet framfördes i tv igår. Eller om man tror att du, oavsett vart du än är, bor i världen och ska vara vegan, så kommer möjligtvis förutom södra Kalifornien, så kommer du att behöva ha import och transport av väldigt många olika typer av livsmedel, helt enkelt. För att klara dig. Och om du då är vegan behöver du dessutom äta ett antal kosttillskott då, vilket ju veganerna, man får ju pressa dem för att erkänna det, men det är ju ändå fallet liksom. Och man får ägna en väldigt stor del av sin dag åt att hålla på med sin mat, helt enkelt då. Naturligtvis då. Och så kommer det en mängd andra problem naturligtvis, inte minst då när det gäller matsmältning och så vidare då, eftersom vi inte gjorde för att smälta så oerhört stora mängder vegetarisk, vegansk kost. Men det kan man ju dela med om man vill då, naturligtvis då. Och det är klart, en renodlad, vegansk, 100% ekologiskt producerad kost är ju säkert bättre än den än väldigt mycket av det som folk äter i allmänhet då. Makaroner och vitt bröd och makaroner och vitt bröd är ju veganskt i och för sig.
Ja, det får man faktiskt
säga. Ja, men det är väl bättre än att äta lösgodis möjligtvis.
Ja.
Såklart.
Eller hur? Ja, men ska vi sätta punkt för idag där då?
Ja, men jag tycker vi gör det. Jag tycker vi gör sätter punkt för det idag, och så återkommer vi nästa vecka med en fullödig recension av filmen The Game Changers.
Och ett manus till vår egna film The Meat Eaters kanske.
Just
vi får se. Tack för idag, Jonas.
Tack.